Start för ett nytt program på succékanalen 91,4 Tyresöradion som kan avlyssnas ju på 91,4 och på webben tyresoradion.se. Det är ju väldigt gott om skrivande människor, författare, journalister och andra i trivsamma Tyresö. Och en av dessa som jag haft förmånen att träffa och intervjua för en 7-8 år sedan var det väl Stellan Björk, va? 2006 var det.
Det stämmer, 7 år sedan.
Vad 17 var det? Du hade skrivit någon bok då om någon sån där framgångsrik kapitalist. Det verkar som du har specialiserat dig på dem. Vem var det?
Ja, lite så är det faktiskt. Jag är intresserad av de här företagsdynastierna faktiskt. Och då handlade det om Jan... Ja, dynastin Stenbeck kallade vi boken.
Med Jan Stenbeck i spetsen?
Ja, ja. Men även farsan, så att säga, advokaten Hugo Stenbeck, som var aktiv på Krügers tid kan man säga.
Oj då. Och på 30-talet alltså?
Ja, ja. Började bygga upp det som idag är Kinnevik-gruppen. Och sen...
Var det pappan det?
Det var pappan.
Aha.
Och... Som var framstående affärsadvokat i Stockholm.
Ja. Men sonen blev ju ännu mer framstående affärsman.
Ja, det får man väl säga. Alltså, han följde ju, och framförallt kanske han bröt ju upp koncernen, styrde in på nya affärsverksamheter som tv och telekom. Det var hans stora...
Vad var det för tv han ägde? Var det TV4? Eller var det?
Ja, han var inne i TV4, men det blev till slut, idag är det ju Bonnier som äger det. Men han gjorde en bra affär på det.
Det gjorde han.
Men TV3 är väl den stora... MTG heter ju deras mediedivision.
Ägs det fortfarande av Stenbeckarna?
Ja, av Kinnevik som är holdingbolaget.
Kinnevik.
Då. Mm.
Det var TV3 som hade råd att... lägga uppslag på OS till vintern i Sochi, hör det.
Just det.
Så om man sitter hemma med gamla tv-apparater med bara ettan och tvåan, har man ingen chans att höra det.
Ja, man kan förstå arga licensbetalare som inte får se.
Ja, verkligen. Men 2006, då hade väl Jan Stenbeck redan gått bort, va?
Ja, han gick bort 2002.
Ja.
I en väldigt kraftig hjärtattack.
Det var det.
Ja.
Då var han i 60-årsåldern, va?
Ja, han skulle fylla han var 59 då.
Ja. Det var väl lite bråkigt med... Han hade starka systrar. Typ Margareta av Ugglas. Hon var väl rent av med i regeringen.
Hon var utrikesminister några år.
Hon var till och med det.
Jajamän.
Moderat utrikesminister.
Ja, just det.
Ja.
Lustigt nog satt vi i samma rum ett tag när jag jobbade på Veckans Affärer. Hon jobbade där som research.
Det gjorde hon?
Ja, ja.
Man vill ju bli förfara och inte utrikesminister för att man liksom, du Stellan Björk, har jobbat på Veckans Affärer. Då kan man möjligen bli handelsminister eller något sånt.
Ja, kanske det. Nej, men hon var ju väldigt aktiv inom, det kanske hette Högerpartiet på den tiden. Sedermera Moderaterna.
Var det så länge sedan?
Ja, ja. Och hon var en tidig ledarskribent på Svenska Dagbladet. Mycket begåvad.
Ja. Varför höll hon inte sams med framgångsrik brorsan Janne då?
Ja, det blev ju en otrevlig maktkamp och kamp om arvet kan man säga. Eller vem som skulle överta. Och systrarna ville faktiskt...
Överta efter Jan Stenbecks pappa?
Ja, systrarna ville faktiskt sälja.
Jaha.
För tyckte de, Jan tog liksom för sig och tog över makten, så då ville de casha hem.
Jaha.
Och det ville inte Jan.
Nej.
Så att det blev ju, var det väl 7 års bitter fight.
Oj.
Innan Jan på ett väldigt, väldigt smart sätt lyckades ta kontrollen, så de hade inte mycket att sätta emot.
Några miljoner fick väl systrarna också, va?
Ja, de klarade sig nog.
Falukorven
och
havregrynsgröten har de råd med. Han hade någon som man kallade när jag var liten lite elak kallade för oäkting, ett barn utom äktenskapet.
Ja, just det uppdagades ju strax efter hans död då, att han erkänt faderskapet till en son.
Ja, fick han att pengar efter farsan.
Han fick en bra slant faktiskt. Han ärvde ju ett antal aktier då, som de sen löste in. Löste ut honom.
Ja.
Men det blev många miljoner för den grabben.
Ja. Vad sa du, boken hette Dynastin Stenbeck?
Den hette Dynastin Stenbeck, succéer och tragedier i en finansfamilj.
Och succéerna, det var de här tv... ägandet och...
Ja, tv och telekom med Tele 2, Comvik som det hette. Och han bröt ju i ny mark, eller introducerade kommersiell tv och telekom i Sverige kan man säga.
Kommersiell tv?
Alltså mobiltele.
Minns du vad man tyckte var trevligt med nya tv-kanaler?
Ja, ja.
Men idag sitter man ju ibland och småsvär över att vilken kanal man än zappar på är det sån där intelligensbefriad reklam.
Ja, ja, ja. Ja, det är ett elände.
Ja. Tragedierna då? I den här rika släkt.
Tragedi var väl att Jans bror gick bort väldigt tidigt i 40-årsåldern.
Jaha.
Och Jan själv blev inte ens 60.
Nej, det är sant.
Så att det var ju tragiska.
Hade han lätt...
Plus den här kampen då var ju också en tragedi naturligtvis för familjen.
Men den tidigt avlidne brorsan och Jan Stenbeck, de var såta bröder.
Ja, vars.
Brorsan var inte med i systrarnas kampanj mot honom.
Mm. Jag vet inte, han kanske redan var borta då när den här fighten bröt ut.
Nu har du skrivit en ny bok, Stellan Björk, tillsammans med Lennart Dahlgren, också en sån där affärsjournalist va?
Nej, han är gammal IKEA-ledare, jag jobbade 30 år i IKEA och mycket nära Kamprad i många år faktiskt. Och byggt upp Ryssland-verksamheten.
Men om jag minns rätt, den här boken heter IKEA på väg mot framtiden.
Mm.
Men för Faro, du skrev en bok om IKEA eller Kamprad redan i slutet av 90-talet va?
Ja, 1998. Och den hette IKEA, entreprenören, affärsidén, kulturen.
Entreprenören, det var Kamprad?
Det var Ingvar själv det.
Jaha.
Och det var roligt för att det var inte den första boken, men jag kom nog tvåa. Men det var den första som liksom kartlade hela det imperiet kan man säga.
Det blir svårare och svårare att kartlägga. Jag ser här...
Jag känner som om jag ägnar halva mitt liv åt att förstå det här gruppen och reda ut. Och det blir bara, det är ungefär som ryska dockor. Man fattar någon slinga i den här strukturen så dyker upp konstiga frågor.
Ja, du har en massa diagram här. Med rubriken ett svårgenomträngligt nätverk.
Ja.
Och jag fattar inte mycket av det här. Men Holland spelar ju en jättestor roll. Och det står här att det finns 300 varuhus i 26 länder.
Mm.
Är det inte ännu flera länder det finns?
Jo, det finns för en 10-15 länder till som franchisetagare har.
Aha. Franchise-tagare.
Ja, alltså som får använda konceptet och varumärket, men IKEA ger dem rätten så att säga och tar betalt för det.
Mm.
Ungefär som McDonald's eller 7-Eleven.
Är det någonting som har överraskat dig sedan du för 15 år sedan skrev den första boken om IKEA?
Ja, jag var väl överraskad då, men blir nästan ännu mer överraskad nu över den otroliga vinstmaskin han har skapat.
Alltså, det hade han väl redan då?
Lönsamheten var mycket god redan då, men den är ännu mycket större nu. Liksom, om man talar om vinstmarginalen, vinst i förhållande till omsättningen så är den 11-13%, vilket är väldigt högt i den här branschen. Så de har ju, jag brukar säga att de vadar i pengar, vilket ledningen inte alls gillar att man skriver.
Jaså, varför inte det?
Nej, det passar sig inte därför att det är inte bra för kostnadsmedvetandet i organisationen att de har så mycket pengar. Men...
Du menar att de skulle kunna sälja sina billiga möbler ännu billigare till oss gräsrötter?
Nej, men de var rädda för att folk skulle börja kräva Ja, högre löner. Vi vill också ha mer av kakan, så att säga.
Men de har väl, ger väl avtalsenliga löner?
Ja, jo, det gör de väl. Men det är inte heller några svindlande löner. Men alltså, som exempel kan jag nämna att de har alltså kassa i vid bemärkelse. Kassa, bank eller tillgångar de snabbt kan realisera. 150 miljarder. Och jag tror att Hennes & Mauritz har 50, Ericsson har 25.
Mm.
Och det här skulle, 150 miljarder skulle räcka till att finansiera svenska försvaret i 4 år.
Mm.
Så fort vi börjar titta på siffrorna så blir vi paffa, trots att vi håller på så länge med det här.
Varför verkar en del av IKEA-koncernen vara förlagd till Holland? Är det möjligen av skattetekniska skäl? Jag trodde det var såna här öar ute i Medelhavet och Karibien och Liechtenstein och andra ställen.
Det finns Frankrike dit också. Men Holland är ett väldigt, för internationell skatteplanering för företag så är Holland väldigt populärt.
Alltså.
Jag tror man har sagt att 30-40 gånger holländska bruttonationalprodukten slussas genom Holland. Alltså det är skattebestämmelser. Ja, just det. Så att ha holdingbolag i Holland så kan du liksom utnyttja, bygga upp skattesmarta upplägg.
Mm.
Så det är ingen tillfällighet att de IKEAs moderbolag finns då i Holland.
Denna duktige smålänning Ingvar Kamprad.
Mm.
Han är väl ganska gammal idag, va?
Ja, han är 87 år faktiskt. Fyller 88 i mars nästa år.
Men han har, är det 3 söner?
3 söner, ja.
Ja.
Och de börjar ju komma upp i, alltså han äldste, Peter, är 49. Så ja. Han snart är 50-årsdag.
En ganska mogen man.
Ja, precis. Även om Ingvar kallar dem för juniorerna eller grabbarna.
Hur gör han?
Han är ju på många sätt en patriark, Ingvar Kamprad.
Du har i din bok, Stellan Björk, IKEA på väg mot framtiden, ett massa kapitel korta, berömvärt korta. Ett av dem heter Porträtt av Kamprad-bröderna. Har du träffat dem och intervjuat dem?
Nej, gubbevärs, de är ju så otroligt anonyma. Så ja. jag brukar skoja ibland, säga man undrar om de finns.
Finns de inte nere i Holland eller nere
de
i Älvöld?
De finns ju, 2 av dem bor i London för det mesta. Alltså. Eller har sin bostad i London.
Finns
och en i Bryssel.
Finns IKEA i Bryssel och London också?
Ja. De finns överallt, höll jag på att säga. Nej, men London finns.
Basar de inte över någon stor avdelning?
Nej, det är så här va, att alltså, successionen, generationsskiftet var en av våra syften med boken. Och då är det så här att det är en ganska svår succession. Inte så särskilt bra skött.
Varför det? Ja, men de grälar väl inte som barna?
Nej, inte med varann i alla fall.
Vadå?
Nej, men
varför är det en svår succession då?
Jo, därför att Ingvar har både velat och inte velat, så att säga. Han har uppmuntrat dem att ta över och ta plats, samtidigt som han har haft jättesvårt att släppa kontrollen, så att det har varit svårt för dem att...
De har farsan över sig hela tiden?
Ja, ja. Jaha. Så en del säger kuvade, andra uttrycker sig inte så, men alltså, det har inte varit lätt att växa upp under en sån här gigant.
Men är han despotisk? Han lär köra i en gammal Volvo värd 15 000 kronor och så vidare, va?
Ja, jo, det är väl ingen tillfällighet att det...
Och han har väl haft någon affärsidé som har gynnat oss konsumenter.
Absolut.
Att tillverka billiga möbler.
Det är ju
så billiga så att andra möbelfabrikanter och försäljare väl har varit väldigt sura på IKEA.
Ja, han blev ju bojkottad i början av karriären av andra möbelhandlare som förbjöd leverantörerna.
Menar du?
Att leverera till Kamper, till IKEA då.
Du menar, det var väl möbelhandlare i utlandet, va?
Nej, i Sverige.
I Sverige?
Ja, ja.
Jaha.
Så han fick ibland hemliga, citat, leveranser från till någon station i Småland, men alltså, det fick ske väldigt, de leverantörer som vågade leverera så att säga, fick göra det i smyg nästan. Så var då han började se sig om efter andra, och då blev ju Polen ett stort inköpsland.
det då kommunistiska Polen.
Ja.
Som passade på och tyckte det här var en fin grej att göra billiga möbler till sina proletärer.
Ja, just det. Även Östtyskland kom in i bilden.
Han är 87 år, Ingvar Kamprad. Han, han har ju väl inte, om han inte är onormalt superbegåvad i sitt levnadssätt, så många år eller månader kvar. Och han lär vara sjuk.
Hans stora problem är att han har jätteproblem med sin rygg. Så han får ta, och tar väl fortfarande, väldigt, väldigt starka smärtstillande som gör att han blir, det får biverkningar istället. Va? Så att,
det blir man väl inte riktigt klar i knoppen av?
Nej, det kan nog vara problem med det också. Även om han, egentligen är han ju fortfarande skarp i huvudet, men de där tabletterna kan.
Men har han inte sett till då att när jag emigrerar vertikalt så ska den och den sonen göra det och det och det. Ja. Så att det blir en ordning på IKEA.
I viss mån har han väl det, för att, men de har sagt att de vill inte ta så kallade operativa ledarposter, alltså sköta, vara typ vd eller och jobba hands-on med dag till dag beslut, utan de vill jobba från styrelsenivå, vilket nog Ingvar har varit besviken på.
Det är en lite högre nivå, ja, det praktiska operativa jobbet.
Svävar uppe i styrelserummen mera. Även om de kommer säkert röra sig i organisationen också. Men det har varit en knepig succession. Men nu är de på sätt och vis på plats. För att den äldste, Peter, han är... Eller om vi börjar, vi kan säga Jonas, mellansonen, sitter i, vi kan säga, själva möbelrörelsens styrelse. Och ägarstiftelsen som äger IKEA. Den äldste, Peter, är styrelseordförande i den del som heter Kano, som är sönernas egen lilla låda. Och sen finns något som heter Inter-IKEA, som äger varumärket och konceptet. Och där finns den yngste då, Mattias.
Sönernas egen lilla låda. Det är väl tusentals miljoner kronor den omfattar. Men varför... är det inte stiftelser och konstigheter som gör att det är så svårt?
Alltså,
mitt vanligt enkelt aktiebolag är det här inte.
Mitt problem är ju att det är så väldigt komplicerad struktur. Så att det är väldigt svårt att kommunicera det man gräver fram. Men i princip ägs ju själva möbelrörelsen IKEA av en holländsk stiftelse som heter Stichting Inka Foundation. Och sen är del två då, Inter-IKEA, som äger varumärket framförallt, de ägs av en stiftelse i Liechtenstein.
I Liechtenstein?
Ja.
Som av skattetekniska
inte
skäl.
Inte har det bästa rykte kanske, nej, eller åtminstone inte har haft. Ja, skattetekniska och begränsad insyn kan man säga. Och sen det tredje benet i Kano ägs faktiskt av de tre sönerna och sysslar med lite av varje kan man säga. Fastigheter, finans, försäkringar och...
Ja, det finns ett kapitel i din bok om IKEA, Stellan Björk, som heter En dold fastighetsjätte.
Ja.
De säljer ju inte fastighet, de säljer ju möbler till fastighet, va?
Jo, det är riktigt.
Det är vad jag vet om IKEA.
Ja, det är riktigt. Men det är så här, som man återkommer, att de har en sån lönsamhet och har byggt upp ett sånt kapital, så de har problem att förränta kapitalet på ett bra sätt. Att du kan inte bygga hur många varuhus som helst per år. Du kan inte få fram varor i tillräcklig takt bland annat. Så att de måste investera till annat. Och då har de börjat investera i egna köpcentra.
Menar du?
Det vill säga alltså shopping malls.
Rodamco har haft i Tyresöcentrum och så.
Ja, just precis. Med där H&M och Clas Ohlson och alla de här.
Massa andra affärer också. Plus ett IKEA-varuhus.
Ett IKEA-varuhus i ena änden och så ska det vara en dagligvaruhandel i ena andra änden. Gärna City Gross, för de samarbetar rätt mycket.
Så det är någonting ganska nytt?
Och inte särskilt mycket kommunicerat utåt, som det heter. Nej. Nu för tiden. Men de satsar nog 5-6 miljarder per år i snitt på att bygga ut de här köpcentrum.
Här i Sverige och
i hela världen. Ryssland, Ryssland finns gigantiska på uppåt 300 000 kvadratmeter.
300 000
alltså det är
kvadratmeter?
30-40 fotbollsplaner eller vad vi kan prata om.
Ja, det är det.
Och Kina också stora köpcentra. Så att,
de är rätt stora i Kina och Ryssland. Ja. Ett kapitel i din bok, Stellan, heter Skandaler och succé i Ryssland.
Ja, jag kan förklara.
Ja, vad är skandalerna för någonting?
Ja, skandaler nästan in i citationstecken. Det är nämligen så att för några år sedan avslöjades så att säga Expressen att IKEA skulle ha mutat leverantörer.
Ja, det var snack om det. Ja.
Som blev en jättestor sak mediemässigt. Sen, enligt vad jag har förstått, så är det där en sanning med modifikation. Att det kanske egentligen inte var IKEA så mycket som blundade. Men de fick på något sätt skulden. Men sen har också förekommit att IKEA-folk har förfallit till mutor. Och bland annat var det en liten mutaffär där en ryss åkte dit och fick 5 års fängelse i Ryssland. Men svensken hann åka hem.
Men det blir svårt för svenska företag om de kommer till sådana länder där korruption är vanlig. Ja. Är någon slags smörjmedel rent av. Nyligen var det ju Telia där borta i Uzbekistan eller någonstans. Som fick förklara sig om de hade betalat någon politisk höjdare för mycket. Mm.
Ja visst, och Kamprad säger ju vi mutar inte.
Nej.
Och ja, det är svårt att säga helt enkelt.
Det var skandalerna i Ryssland, men succén då?
Succén är egentligen att de på kort tid då, som en offensiv som Lennart Dahlgren, min medförfattare, var med och drev. Nämligen att i rasande fart öppna varuhus. Det var en gammal dröm som Ingvar Kamprad hade haft sedan många år tillbaka. Och de hade gjort flera försök. I Ryssland som föll av olika skäl. Men nu skulle det gå. Och det kan man ju säga att det lyckades. De har idag 14 varuhus. Flera kopplade till egna köpcentra.
Alltså.
Och är väl nästan en av de regioner som går absolut allra bäst. Tillsammans med Kina håller uppe tillväxten i IKEA. Så på det sättet har det varit en jätteframgång i Ryssland. Tjänar bra med pengar.
Och det är väl det väldigt lyckat att vara stora i Kina som ju har en 10-procentig ökning av BNP per år.
Ja,
märkligt utvecklingsland.
Absolut. Ja, potentialen i båda mellan är fortfarande jättestor.
Dessutom finns det väl 1300 miljoner kineser som behöver möbler.
Om alla ska ha en billig bokhylla så blir det några stycken.
Ja, det blir det. Ett annat kapitel i din bok om IKEA, Stellan Björk, har den mystiska rubriken Smålänningen i, vad står det, Epalinges.
Ja, just det. Epalange skulle jag säga. Jag säger de där?
Min franska var inte vad de har varit och de har aldrig varit.
Okej.
I franska Schweiz.
Ja, just precis. Det är en ort utanför Lausanne då, som där bor i princip mest ett förmöget folk. Typ lite djursvård.
Lausanne, jaha. Ja, just det. Lausanne.
Några kilometer från Lausanne.
Jaha. Och där bor han?
Där flyttade han in. Mitten på 70-talet. 76 tror jag då. När han emigrerade så att säga.
Besöker han inte Älmhult rätt ofta?
Oh ja, han har varit mycket i Älmhult.
Han har något berömt jultal va?
Ja.
Dagen före julafton.
Två dagar före julafton alltså. Håller han i någon av deras stora distributionscentraler i Älmhult.
Har du som journalist varit nere och buggat honom eller antecknat snabbt?
Nej, det är så här. Jag har försökt flera gånger att få lyssna på det här.
Ja.
Men sen några år så är det bara Smålandsposten och Smålänningen som får komma.
Varför så provinciellt?
Ja, det
IKEA är ju en världsindustri.
Det får du fråga Ingvar, höll jag på att säga. Jag vet faktiskt inte om de tyckte det blev för mycket. Men, utan de ville hålla det inom familjen, höll jag på att säga. Men 2000, vad blir det nu? 11 åkte jag ner ändå på vinst och förlust.
för att träffa den store mannen?
Ja, vi ville se hur det gick till det här eventet. Men jag kom ju aldrig in, men det var rätt kul ändå.
Försökte du ringa på? Hittade du huset där han bodde?
Nej, jag var fokuserad på det här där talet hölls.
Jaha, på talen.
Ja, just det. Jaha. Så det hittade jag, men jag kom aldrig in. Men,
du släpptes inte in?
Nej.
Ja, och nere i, vad heter det nu, Ipalans Schweiz då?
Ungefär, ja. Ja, där har jag smygit omkring för att jag tyckte jag måste uppleva andra miljöerna. Som han har
bor han i ett stort palats här nere?
Inte något palats, det är en vanlig, hyggligt stor kåk helt enkelt.
Har han med sig sin gamla Volvo i Schweiz?
Ja, jag vet, en lustig sak. Alltså, tyvärr gick ju hans betydligt yngre hustru bort strax före jul 2011.
Jaha.
Och då måste det ju fram en bouppteckning så småningom. Och då måste även kvarvarande makes finanser offentliggöras. Och då visade sig att
det var väl några poster att redovisa där i bouppteckningen.
Ja, men de där miljarderna som det skrivs om fanns inte. Han är, enligt det var han knappt miljardär. Jaha. Och hans bilinnehav inskränktes i en Volvo värd 15 000.
Ja, just
det. Så man kan undra lite om var finns miljarderna.
Mm. Vad vet du om människan, Ingvar Kamprad?
Ja, det är ett kapitel för sig, hör jag på att säga. Det är en väldigt intressant människa, väldigt komplex. Han är verkligen både och. Han
har varit ute i blåsväder. I sin gröna ungdom skiftade han i brunt till exempel.
Ja.
Det har du ju skrivits mycket om.
Oh ja, han skyllde väl mycket på sin farmor då, Franziska. Hon kom ju från Tyskland.
Jaha.
Och hon var en stor fan av... Han beskyllde att han skulle ha kallat den för farbror Hitler. Men det har han förnekat energiskt.
Kamprad låter ju nästan tysk.
Ja, de kom från Tyskland.
Även, ja, det var farmor, du sa.
Ja, just det. Ja. Men hur som helst, men visst hade han en brun färgning.
Under sina framgångsrika yrkesverksamma år då. Mm. Vad vet du om honom där?
Att han är en extremt, jag vet inte, någon i Älmhult eller i Kep från så att det är den klokaste människa jag känner. Alltså han är extremt intelligent, bondförnuft kan man säga på hög nivå. Han är extremt begåvad och kreativ och en fruktansvärd drive.
Aha.
Och energi. Och en lysande affärsman. Han har ju pratat om lyckan av att göra en bra affär. Köpa något för 5 spänn och sälja den för 10. Det är liksom en obetvinglig lust hos honom. Han tycker det ser fantastiskt.
Det låter... Jag är norrlänning, va?
Ja, det är jag med.
Så det låter enligt mina fördomar jäkla småländskt.
Ja. Och de har ju utnyttjat Småland som en metafor för hela bolaget på ett väldigt skickligt sätt faktiskt. Mm. Så att han har många goda sidor, men sen tycker jag mer och mer man inser att han är en väldigt manipulativ människa, så man får verkligen se upp. Inte gå på allt.
Nej. Så han är inte bara bondförstånd, han är bondslug också.
Absolut. Det tycker jag är en bra karaktäristik. Och med sin intensitet så säger folk som har umgått så mycket med honom att man blir väldigt trött till slut. Alltså efter ett par veckor med honom nära så är man totalt slut och färdig för semester.
En 87-åring som kör slut på hälften så gamla fräscha människor.
Ja, nu är han väl inte riktigt så på hugget men ändå. Men han är en fascinerande person och som vi skriver i boken, om man kan vara jättejobbigt så, och det är skönt när han åker så tycker man det är tomrum när han har lämnat. Han är en väldigt sympatisk person samtidigt.
Har du träffat honom någon? Du som har skrivit 2 böcker om honom, Stellenberg, har du någonsin träffat Kamprad?
Jo, jag har träffat honom några gånger.
Har du fått möjlighet att ställa några frågor till honom?
Ja. Före den första boken var jag... intervjuade hon flera timmar i Älmhult. Faktiskt. Egentligen var det från början tänkt för en amerikansk management-tidning. Jag fick aldrig till det.
Nej.
Men det var bra att ha de där intervjuerna sen.
Var han så där intensiv då?
Nej, inte så.
Brydde han sig om en som vi fortfarande fördomsfull kallar en sketen journalist.
Ja,
du hade väl inga pengar att satsa.
Nej, nej. Nej, men han var väldigt artig och bjöd på, inte några stora åtgärder, men kaffe och skorpor.
Kaffe och skorpor? Ja, ja, men det var något mer. Men okej.
Ja, nej, men...
Slutfrågan. På vår utmärkta bokhandel i Tyresö centrum. Ja. Finns boken IKEA på väg mot framtiden skriven av dig, Stellan Björk och Lennart Dahlgren? Och som medförfattare också Carl von Schultzenheim.
Ja, jag har koll på det.
Det har du.
Det finns, jag tror 2-3 ex var det när jag var där förra veckan. Okay. I veckan nu, så att det är bara att passa på.
Så alla som är betydligt yngre än du och jag ska förstås läsa den här boken i hopp om att åtminstone komma upp till någorlunda nivå med Ingvar Kamprads underlydande.
Ja.
Det var väldigt roligt att få prata med dig igen.
Okay.
Tack så hjärtligt, Stellan Björk. Och lycka till med boken.
Tack, tack.